Det är sommarkväll och det är varmt och det är lätt att somna under predikan då. Jag föreslår vi ställer oss upp 15 sekunder och kanske hälsa för någon och säger hej eller så. Så att vi inte somnar på en gång i alla fall. Jag vill läsa för er en bibeltext som jag läste för exakt 2 år sedan plus en dag här i kyrkan på gudstjänsten. Och det är från 1 Korinthierbrevet kapitel 2, vers 1-5. Av någon anledning har Gud lett mig tillbaka till den texten. Och vi läser där 1 Korinthierbrevet 2, vers 1-5. Paulus skriver till den församling som han var med och bildade i Korint, en stad i Grekland. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Amen. Himmelske Fader, ditt ord är mat för våra själar. Men nu ber jag att du ska tala till oss var och en som är här idag. Det är inte jag som ska tala, Herre. Det är din helige ande. Nu väljer du skröpliga, ofullkomliga människor och använder. Och jag ber att du ska hjälpa mig, men också de som lyssnar, att de har öppnade öron. Att både min mun och deras öron är på rätt våglängd, Herre. Så att du får ditt verk fram med oss. Varför skulle vi alla samlas här om inte du var mitt ibland oss, Herre Jesus. Och tala till våra hjärtan. Tack att du hör bön. Amen. Jag kommer att ge en liten kort återblick till vad jag sa för exakt 2 år sedan. För att förklara vad texten handlar om. Och sen därefter vill jag landa i en helt ny tanke som jag inte delade då och som kanske är till hjälp för någon av oss och hur vi ska tänka inför framtiden. Men det allra första jag vill säga och det allra sista, om Gud ger mig nåd att överleva det här, det är att jag vill vara personlig. Det står i vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Det här beskriver precis hur jag känner mig när jag står här uppe nu. Hur jag alltid har känt mig när jag har stått här. Och framför allt hur vi kände det när vi kom hit för 3 år sedan. Ni vet vilka problem församlingen hade. Och under hela den här tiden så har längtan har varit att Gud ska göra precis det här som texten talar om. För jag visste när jag ställde mig här uppe första gången. Jag kan inte hjälpa er. Minns ni att jag sa det? Och jag känner att fortfarande att det är så. Jag känner att Guds kraft måste uppenbaras. Och det är så fortfarande. En del saker har Gud löst. Pris ske hans namn. Det finns andra saker kvar. Och den stora frågan varenda gång man ska upp och förkunna det är: kommer jag att falla för frestelsen att vara vältalig, försöka att liksom med mina ord påverka någonting? Då vet jag, det kan kanske framkalla en känsla hos dig. Och sen när du går hem, då finns det ingenting kvar. Och ingenting kan växa till i ditt liv av det. Men om Gud uppenbarar sig så att tron bygger på Guds kraft och inte på människors visdom, då växer man. Och det här är den fråga alla predikanter tror jag ställer sig varenda gång. En viss vånda måste det finnas i det här. Det måste finnas en viss respekt för det. Men det är inte bara det att man är rädd att man ska göra fel. För att varenda gång man sätter sig efteråt så känner man sig som man har gjort bort sig. Det vet ni som har talat offentligt i olika sammanhang. Så är det. Och speciellt i det här sammanhanget där det handlar om liv och död. Att påverka människor. Och speciellt när man kommer till ett sammanhang där vi har haft bekymmer och problem. Sen har det börjat gå uppåt och så undrar man. Är det idag söndagen då det ska bryta igenom? När förkrosselsen ska komma över församlingen? Ni ska känna att dörrarna öppnas till ett nytt verk. Eller är det nästa söndag? När uppenbarar sig Gud mitt ibland oss? Det är den frågan man ställer sig varje gång. Jag ska landa i det här sen. Men nu vill jag ge en liten återblick. Vad handlar texten om? Paulus skriver det här till en församling som fanns i staden Korinth. Det var väl en av de ställen där han var lite mer framgångsrik. Vann en hel del människor för Gud. Han var där i 18 månader. Och han beskriver hur han arbetade där. Och nu blir det som en återblick. För det jag sa då 24 juni 2017. Det första jag sa det var att Paulus bestämde sig för att det var någonting han inte skulle göra när han kom dit. Det var att han inte skulle predika evangelium med stor vältalighet eller hög visdom. För det var någonting grekerna älskade. Talekonsten och allt det här. Statskonsten. Mycket av vår civilisations vagga hittar du där nere. Men han bestämde sig för att jag tänker inte göra det jag har att säga relevant genom att ställa mig på deras planhalva. Jag vill locka över dem till min istället. Och det är något vi alltid ska tänka på också. Vi ska aldrig göra kristendomen relevant. Vi ska vara relevanta för Gud så att hans kraft kan uppenbaras. Det var det första jag sa. Så vad gjorde han då han kom till Korinth? Han bestämde sig, står det. För det första var någonting han bestämde sig för att inte veta av något särskilt. Och det var Jesus Kristus och honom som korsfäst. Så att när Paulus kom dit så talade han om Jesus. Vem Jesus är, hur Jesus föddes, hur han blev människa. Vilka under Jesus gjorde att han var Guds son. Den av judarna väntade Messias. Och vi har också rätt att tala om Jesus. Hela tiden, överallt. Han ska vara centrum i våra liv, våra församlingar. Framförallt talade Paulus om Jesus som korsfäst. För när det var någonting som Paulus särskilt ville framhålla var det detta. Jesus har blivit människorna ödmjukas ända till döden på ett kors. Han blev korsfäst på trä. Han bar världens synder där. Han dog en fruktansvärd död. Krossad under faderns heliga rättvisa för att du och jag skulle gå fria. Och därför säger han längre fram i Korinthierbrevet så här. Jag meddelade er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Detta var det viktigaste med Jesus. För vi kan predika Jesus och presentera Jesus. Men om det inte är Jesus som korsfäst. Då tappar vi allt det som Guds kraft kanaliseras igenom. För det finns mycket annat vi kan säga om Jesus, va? Hans etik. Hans personlighet, alla hans under han gjorde och hur han var mot människor och allt det där. Det är alldeles fantastiskt. Ingen har talat som den mannen, men det var inte det viktiga. Ingen har dött som den mannen och ingen har uppstått som den mannen. Det var det centrala, för utan det så har vi inte frid med Gud. Och det finns fortfarande ingen väg att bli försonad med himlens Gud. Därför höll Paulus fram det hela tiden. Och det var det här evangeliet som var orsaken till allt motstånd som väcktes mot hans förkunnelse. Och det är fortfarande så idag. Evangeliet är en stötesten och en dårskap för den som inte vill tro i alla kulturer och i alla sammanhang. Det måste vi veta. Men det var också den stora hemligheten bakom Paulus framgångar som missionär. De han hade, för jag kommer tillbaka till det. Det var sannerligen inte alltid lätt för honom. Vi tänker ibland att den här mannen for runt Medelhavet och det var framgång överallt dit han kom. Jag ska visa sen att så enkelt var det inte alltid. Men vart han än kom så var det Jesus Kristus som korsfäst han höll fram. Och när han tillrättavisar församlingen så säger han: återvänd nu till det här. Det var det här ni fick veta från början. Det är detta som är det viktiga. Håll er till det. Låt ingen ta det här ifrån er. För det är därigenom som Guds kraft kan uppenbaras i er nytt. Det är inget annat än Jesus som korsfäst som kan vara kanalen för denna kraft. Därför skriver han längre fram i samma kapitel: för de kallade, både judar och greker och svenskar naturligtvis, då predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap visar en människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Kraften till frälsningen ligger i det evangelium som var så motsatt och som var så kontroversiellt. Därför att Gud har bestämt att genom dårskapen i evangeliet frälsar de som tror. Så när han kommer dit så säger han att jag känner mig svag, rädd och mycket orolig. Man kan förstå honom. Hur skulle han kunna övertyga dem? Hur skulle han kunna få dem? Han gick alltid först till judarna. Hur skulle han kunna få dem att förstå att det där korset där deras messias hade blivit uppspikat, frälsningen skulle komma därifrån? För de var det som har fått slag i ansiktet. Och när han påstod sen att graven är tom och Jesus har uppstått, då tyckte grekerna att han var en fullständig idiot. Så kunde man inte säga. När en människa dog, då var ju det som var befrielsen. Det var inte uppståndelsen som var befrielsen. Hur skulle han göra? Hur skulle han kunna förstå, få dem att förstå det? Att den där underliga snickaren som avrättades av romarna som en statens fiende var Guds son och världens frälsare. Men när han predikade så använde han inga övertygande ord, ingen mänsklig visdom, utan en bevisning i ande och kraft. Det viktiga för Paulus och det viktiga för oss ska vara detta. Det är evangeliet som är i centrum. När vi skalar bort allt det här som vi så gärna vill göra oss beroende av för att skapa en upplevelse, en känsla hos människor, då går vi miste om det som Gud vill göra. När vi sätter upp rökmaskiner i kyrkorna och tänker att nu ska människor uppleva någonting. Eller när vi har så hög ljudvolym att vi inte hör någonting annat än musiken. Då skapar vi någonting som vi tror att nu kommer människor att möta Gud. Men när vi tar bort det där, då finns det ingenting kvar. Därför var det viktigt för Paulus. Det är Guds ande som måste göra någonting. Jag vill att er tro, sa han, ska bygga på Guds kraft och Guds vishet. De som blev omvända skulle bli det på grund av att Gud gjorde någonting och den helige ande gjort evangeliet levande. Därför att det är inte bara att övertyga någon om att Jesus är bra. Här handlar det om att en människa ska ge hela sitt liv till Jesus. Och människor ska förstå att det här kostar allting. När du kommer till Jesus, då säger du nej till självbestämmande för resten av ditt liv. Var inte orolig, han vet vad som är bäst för dig. Men det är inte så att du får en kosmisk nalle du har med dig och som du kramar om när du har det besvärligt. Eller du lägger inte Jesus till allt andra du har. Jesus blir allt i ditt liv. Och därför vill Paulus: det måste vara Gud som har frälst de här människorna. De ska inte komma in i församlingen för att de trivs i gemenskapen. Eller för att de tycker att det är bra det vi gör för de fattiga. Det ska handla om att Gud har fött dem på nytt. Och därför är det Guds kraft som måste uppenbaras genom evangeliet. Sen kan vi göra allt det andra också. Men det får inte vara det som drar människor. Då blir vi en kyrka full av människor som inte är födda på nytt. Då har vi inte vunnit någonting. Vi har blivit många. Men lyssna på mig. Om du har 2 miljoner vargar i ett rum och ett lamm, bara för att vargarna är flest så har de inte rätt. Därför är det så viktigt. Och därför är det så viktigt att ni som sitter här, ska ni tillhöra Jesus, ska ni veta det. Det kostar er ert liv. Men var inte oroliga. Han ger dig så mycket mera. Men våga tro att det är evangeliet som frälser dig och förstå att när du omvänder dig, då kommer allt att förändras. Du kommer få något som är bättre. Men vet att det kostar allt och det kostar ingenting. Och min bön är att Guds kraft ska omvända dig i den här stunden. Du ska inte lyssna på mig och tro att jag har något att erbjuda dig. Du ska vända dig till Jesus. Han som blev korsfäst för din synd, det var det Paulus ville få fram när han var i Korint. Tron måste vila på Guds kraft. För den som inte blir född på nytt, säger Jesus, kan inte se Guds rike. Det går inte. Därför kan ingen övertala någon att bli en kristen. Det är Gud som anden föder människan på nytt när hon hör evangeliet och förstår att det är sant. Det här var ungefär vad jag sa för 2 år sedan plus en dag. Och jag vill fortsätta nu med följande fråga. Varför, vi var inne på det egentligen, men varför kände sig Paulus egentligen så rädd, svag och full av rädsla? Vi ser ju den här stora predikanten som for över land och hav och vann människor. Och när han kommer till Korint, det här är enda stället han säger i hela Nya Testamentet, skriver uppenbarligen att han var svagrädd och mycket orolig. Jag känner mig så jämt, det kanske han gjorde också. Men det här skriver han det. Jag var svag, jag var rädd, jag var full av ängslan. Varför gjorde han det? Ja, vi har pratat om hans budskap. Han hade all anledning från sin gamla människa att skämmas för det. Men han skriver i Romarbrevet, jag skäms inte för evangeliet. Men vi ska veta det. Det fanns ingenting i hans budskap som passade in. Han visste, jag är totalt irrelevant för hela den värld jag har omkring mig. Det jag tror på är en dårskap, det jag predikar är någonting som människor betraktar som sämre än godnattsagor. Det kan man se, romerska historikerna skriver om detta. Men han förstod, i dårskapen, i det här omöjliga, i det intellektuellt svårsmälta, i det här att Gud har lagt evangeliet och kraften i evangeliet, där finns lösningen på alla människors problem. De vet det inte bara. Och han visste också, varje gång jag kliver fram för predika, då förväntar jag mig inte att någon ska tro på det jag säger om inte Gud verkar och gör någonting. Det hade han förstått. Men jag tror att det fanns en annan anledning också som vi inte ser direkt i texten. Och nu kommer jag in på det som är nytt för idag. Den historiska beskrivningen av Paulus andra missionsresa. Därför att han kom till Korint under sin andra resa. Han gjorde 3 resor som vi hittar i Nya Testamentet. Sen gjorde han förmodligen fler som inte finns nedskrivna innan han led martyrdöden i Rom senare. Och då behöver vi backa några steg för att förstå vad som hände innan han kom till Korint. Och då ska jag ta hjälp av en bibellärare som heter David Pawson. Han har skrivit en bok som heter Unlocking the Bible. Jag har översatt en text där till svenska som beskriver hur Paulus liv och hans verksamhet såg ut innan han precis landade i Korint. Lyssna nu. Och det här är byggt på apostlärningarna då. För vi hittar Paulus andra missionsresa i 15 till och med 18 kapitlet i apostlärningarna. Men han har skrivit en sammanfattning här. Och då läser jag från hans bok, sidan 932-934. Citat. Paulus hade på sin andra missionsresa försökt evangelisera först i Asien, nuvarande Turkiet, och sedan i Bithynien. Men varje gång hade han känt att anden hindrade honom för att åka till dessa områden. Medan han och hans medarbetare befann sig i Troas fick Paulus en dröm på natten där en man uppmanade honom att komma till Makedonien för att hjälpa folket där. Så de korsade Egeiska havet och landsteg i hamnstaden Neapolis. Paulus predikade sedan evangeliet i Filippi men blev satt i fängelse och sedan utkastad i staden. Han anlände sedan till Thessalonika. Som var hans vana predikade han först vid judarna i synagogan. Men det visade sig att den grupp i synagogan som var mest mottaglig inte var judarna utan de så kallade gudfruktiga, hedningar som inte blivit judar men var positivt inställda till judendomen och trodde att Israels Gud var den sanna guden. Men vissa av judarna gjorde det omöjligt för Paulus att fortsätta sitt arbete och de var särskilt arga över att han påstod att de gudfruktiga inte började konvertera till judendomen för att bli frälsta. Ett hemskt uppror bröt ut, initierat av dessa judar, så Paulus lämnade staden redan efter 3 veckor och fortsatte till Berea. I Berea blev han återigen tvungen att ge sig av efter ännu ett uppror initierat av samma judar som i Thessalonika och reste då söderut till Aten. I Aten kom motståndet mot Paulus budskap från ett annat håll. Den rådande grekiska filosofin där lärde att människans ande på ett förhärligat sätt separerades från kroppen vid den fysiska döden. Och Paulus tro på den kroppsliga uppståndelsen blev därför hånad och utskrattad. Några omvände sig dock, men inte tillräckligt för att en församling skulle bildas. Därifrån begav sig Paulus till Korint, och när han kom dit var det tydligt att han var djupt försjunken i ett demoraliserat tillstånd. Han hade blivit utkastad ur Filippi, sedan Thessalonika och Berea, och i Aten blev han utskrattad. Sålunda var han deprimerad när han kom till Korint. Det är nästan så att vi tror att han hade fått ett nervsammanbrott. Det är lätt att förstå varför. Vi tänker ofta på Paulus som den mest framgångsrika missionären någonsin. Men det är inte många människor som kan hålla ut genom en sådan räcka av nedslående erfarenheter. Slut, citat. Ser ni här va? Det var inte enkelt. Men vi vet sedan av apostlagärningarna att Paulus fick uppmuntran när Silas och Timoteus som var kvar i Thessalonika kom ner till Korint och berättade att församlingen i Thessalonika hade överlevt trots alla svårigheter och mådde bra och prima. Han säger så här när han skriver till Thessalonika: nu har Timoteus kommit tillbaka för er. Han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek. Och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Men detta visste han ingenting om när han skulle börja predika i Korint. De här bröderna som kom med goda nyheter kom först senare. Och det här är min poäng. Hur skulle han göra nu? Utkastad överallt där han har hamnat. Utskrattad i Aten. Och väldigt, väldigt få människor hade omvänt sig. Och han visste inte ens, finns församlingen i Thessalonika kvar? Jag fick bara vara där i 3 veckor. Och jag predikade och människor vände sig mot mig. Jag fick fly hals över huvud. Hur ska jag göra nu då? Kanske är det något fel på mitt budskap. Eller kanske har jag inte förpackat det på rätt sätt. Om jag vinklar det så här istället. Att tona ner det här med korset. Eller jag kan nästan se framför mig hur han våndas och undrar. Ska det bli likadant nu då? Som det var på de andra ställena. Ska de slänga ut mig ur stan så fort jag öppnar munnen? Eller kommer jag bli hånad och utskrattad och betraktad som en pajas? Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, skrev han. Nej, han ändrade sig inte. Ser ni här? Trots sina negativa erfarenheter och trots våndan vägrade han ändra sitt budskap. Det verkar istället som att han skärpte det ännu mer. För om du läser vad han sa i Aten framför Areopagen när han blev utskrattad, så nämnde han faktiskt inte Jesus vid namn, inte heller korsfästelsen. Han talade om uppståndelsen och yttersta domen, och det är också viktigt. Men när han kom till Korint så står det att han ställde sig framför dem. Och så sa han vittnade och sa, Jesus är Messias. Och det första han förde vidare till var dem, Jesus har dött för våra synder. Så att när motgångarna kom, då skärpte Paulus sitt budskap ännu mer. När människor vände sig mot det här att Jesus har dött för min synd, då tänkte han, nej, nu avancerar jag. Nu tar jag ett steg till framåt. Jag håller fram det ännu mer. Än vad jag gjorde tidigare. Varför? Där i finns Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och vad kan vi lära? När våra framgångar uteblir så ska vi inte ändra budskapet. Vi ska skärpa det ännu mer. När vi tänker på hur de här 3 åren har varit. Hur mycket människor har vi vunnit för Gud? Inte mycket. Du kanske tänker så här. Vi behöver ändra vårt budskap. Jag säger nej till det. Jag hoppas att du säger nej också. Vi håller fram det ännu mer istället. Vi pratar ännu mer om Jesus. Om det är någon som du känner att du har vittnat för och du brottas med det och undrar, hur ska den här människan kunna bli frälst? Det ser omöjligt ut. Kanske om jag tar med den på någon kafékväll eller något där man inte pratar om Jesus, så kan vi smyga in det här bakvägen. Aldrig, säger jag. Vi pratar ännu mer om Jesus istället. Vad som än händer. Är ni med på det? Amen, säger vi då till det. Och det finns så mycket vi kan säga om Jesus. Vi har hållit på här på bibelstudierna och pratat om hans tillkommelse. Och vi har grävt i olika teorier om exakt hur det kommer gå till och när han kommer och varför och så vidare. Och allt det där är oerhört viktigt. Men det allra viktigaste, mina vänner, det är Jesus har dött för våra synder. Det är därför den här församlingen finns här. Det är därför du sitter här idag. Och Gud kallar på dig. Och det är här han vill påminna dig om. Jag har gett min son för din synd. Det är det jag vill att du ska tro på. Det är det du ska kasta hela ditt liv på. Det är det du ska förlita dig på. Det finns ingenting annat. För då är du redo när Jesus kommer också. Men om du vet allt om hans tillkommelse men inte har Golgata klart för dig. Då blir det inte roligt när han dyker upp sen. För det är inte frälsande på det sättet. Och det verkar vara så, mina vänner. När vi frånsäger oss allt annat och enbart förlitar oss på evangeliets inneboende styrka. Det är då vi får uppleva Guds kraft. Paulus skriver i Galaterbrevet så här. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det finns liksom ingenting annat. Korset är det enda som finns kvar efter alltihopa. Och då ska jag landa i det här personliga igen. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till. Jag kände det så. Det är alldeles sant. Och jag kan nog säga att vers 5 här. Vi ville inte att det tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Den viljan har vi nog haft. När vi har försökt tjäna här. Vi har ju lite tid kvar. Men det börjar ju dra mot sitt slut. Men sen är frågan. Hur har det blivit egentligen? Det är en sak att ha höga ambitioner. Men vad blir frukten i slutändan? Har någonting. Nu ska jag vara väldigt, väldigt rak mot dig och mig här. När du tänker på. Att du ska vara med och kalla en ny pastor här. Då innebär det alltid att man utvärderar den man hade. Så gör människor. Det är inget konstigt alls. När vi byter chef på ett arbete eller någonting sånt här. Så undrar man, jo den här han var bra på det. Och nu kommer hon och hon är bra på det här. Så funkar vi människor. Och ni kommer att göra det med mig också. Det är alldeles riktigt, det ska ni göra. Men den viktiga frågan att ställa sig, det kanske inte vad jag kan och vem jag är och så här. Utan en fråga jag måste ställa mig och som du ska ställa dig, vi ska ställa oss den på lite olika sätt. Det är, när jag har försökt förkunna för er, har jag fallit tillbaka på mänsklig visdom och hög intellektuell klass? Eller har Guds kraft varit verksam? När jag försökte kunna. Har jag framhållit Jesus Kristus som korsfäst? Eller har jag försökt få dig att uppleva någonting på något annat sätt? Det är så du ska bedöma. Om min tid här var bra eller inte. Det är bara det som har någon betydelse. Sen om du tyckte om min talekonst. Eller min person. Eller kände att det kastar jag soptunnan. Det har ingen betydelse. Har jag, och det här är frågan jag får ställa mig. Har jag framhållit Jesus Kristus som korsfäst för dig? Har jag gjort det möjligt för dig att få möta Gud? Eller har jag tänkt bara på att jo, nu ska jag klara mig igenom den här söndagen bara. Så blir det skönt med en ledig måndag sen. Eller har jag velat glänsa för dig? Med att jag tycker att jag är duktig på att prata. Eller har jag gjort det så att Guds kraft har fått utrymme? Det är frågan jag måste ställa mig. Och den fråga du behöver ställa dig, det är den här. Om det nu inte var så att det var Guds kraft som var verksam. Då var det inte bra att den här killen kom hit och var vår pastor. Då skulle vi ha kallat någon annan istället. Men om det var så att Gud faktiskt gläntade på dörren till sin stora kraft och erbjöd dig stora saker. Var du öppen för det? Har ditt liv förändrat någonting de här 3 åren? Har du vuxit i tron någonting? Eller står du kvar på samma plats som du gjorde för 3 år sedan? Du behöver inte svara till mig, men du får ta det inför Gud. Har han knackat på ditt hjärta? Eller har jag stått i vägen? Men om jag inte har stått i vägen och du inte har förändrats, vad beror det på? Har du inte lyssnat? Den frågan måste du ställa dig och fundera över. Och vad du än kommer fram till, så är det ändå det här som är det centrala. Det är därför vi samlas. Jesus har blivit korsfäst. Han lever idag. Och sen må allt det andra på sophögen med det. Vi glömmer det. Men idag är frälsningens dag. Idag lever han. Och idag vill han göra någonting. Om du så har hållit emot i 3 år. Eller om jag har stått i vägen. Då får du förlåta mig. Men idag vill jag inte stå i vägen för vad Jesus vill göra i ditt liv. Då vill jag aldrig mer öppna munnen. Idag lever han. Och idag vill han göra någonting. Vi ber tillsammans.